Jag kom på att på vägen hit, det är ju lite som att åka till bilprovningen. Sådär. Och titta på alla tvåor. Eller liksom det enda som kan hända när man åker till bilprovningen, det är ju att man får en, alltså att de bara hittar fel. Det är ju liksom, ja, man kan ju möjligen få åka utan att de har hittat dem. Men känslan är ju, måtte de inte hitta något. Och lite så är det ju med domsöndagen. Det är ju lite samma känsla. Det här att, ja men, nu letar de fel. Gudsbild kan man ju fundera på. Ska vi se om vi kan lösa det här? Det kanske vi inte kan, för nu har det lossat. Men min tanke var att vår gudsbild när det gäller domsöndagen, den ser ut ungefär så här. Så. Och så är det ett moln här. Och så har vi den här lilla boken, syndakatalogen som Gud läser i. Så. Och så letar han fel och så sitter han med fingret i vädret och pekar på punkt på punkt på punkt. Kan han påpeka alla misstag vi gör. Och det, då blir ju inte domsöndagen världens roligaste söndag. Och då blir inte det här med domen, den blir ju någonting som vi undviker. Vi pratar ju ganska lite om dom numera. Vi har ju, förr så kanske man pratade för mycket om dom. Då var det ju det här ganska mörka och att Gud ska akta och Gud ska döma och akta dig och så. Men jag tror att egentligen det där är en felaktig bild. Jag tror att vi börjar i fel ände. Det där är det negativa. Vi bara tittar på den negativa sidan av detta med dom. Och jag tror att dom faktiskt är någonting annat. Jag tror till och med att dom kan vara någonting positivt. Så nu ska jag ta med er till intäkt. Jesus är ju den i Bibeln kanske som pratar mest om dom och dubbel utgång och himmelrike eller frälsning och evigt straff och alla de här sakerna. Så det är faktiskt Jesus som pratar mest om det. Jag ska ta med er till Johannes kapitel 5 där han pratar om det här. Där har ni texten så kan ni följa med. Så säger Jesus så här. Det här kommer att bli en ganska lång predikan. För att om man ska säga någonting om ett svårt ämne så behöver man lite tid. Så att jag kommer inte jättelång, men ni kan försöka sitta lite bekvämt och så, lyssna. Jag bara förvarnar. Står det så här, Jesus är i en konflikt med de judiska ledarna, det är han ju ständigt, men han är det här också. Och så står det så här i 5 och 18 i Johannes evangelium. Då blev judarna ännu ivrigare att döda Jesus. Eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Jesus vände sig till dem och sa, sannerligen jag säger er, sonen kan inte göra någonting av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom så att ni kommer att häpna. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen. Och här kommer kanske det viktigaste i hela den här predikan. Utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar heller inte fadern som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stund är kommen, den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Ty liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Den här texten faller sönder i två delar. Det är sannerligen, sannerligen vid två tillfällen. Den första handlar om Jesus. Det första stycket. Att Jesus är ett med fadern. Och att det är faktiskt han som han har samma position. Han är Gud själv. Det var ju därför de ville döda honom som det står i första versen. Han gör sig ett med fadern. Och i den andra så pratar han då om domen. Men han säger även det i den första. Ja, fadern har överlåtit hela domen till sonen. Så det är inte den där sura gubben på molnet som dömer. Det är ju inte det. Det är, snyggt då, den sårade, den sårmärkte domaren. Det är samma person som är uppspikad på korset för vår skull som dömer. Det är Jesus som dömer. Och det gör ju någonting helt annat. Då är det ju inte den här sura gubben som tittar i syndakatalogen och letar fel. Utan då är det ju faktiskt Jesus själv. Han som har älskat hela världen till döden. Han som har gjort allt för att upphäva domen. För att frikänna i domen. Som har gjort varenda steg. Det är han som dömer. Han som älskar oss mer än någon annan och har bevisat det. Det är han som dömer. Det är inte en sur gubbe. Och det är ju inte, fadern är ju inte en sur gubbe på ett moln överhuvudtaget. För fadern och sonen är kärlek. Det är en sjuk bild. Det står, Paulus skriver i andra Korinthierbrevet att vi ska alla stå inför vad då? Inför Kristi domstol. Så det gäller att vi måste tänka om och vi måste tänka rätt. Och vi måste tänka att det faktiskt är Jesus som är domaren. Nu ska vi ha rätt glasögon utan skägg. Så domaren är frälsaren. En av de mest, eller största, eller kanske mest inflytelserika teologerna på, under 1900-talet är Karl Barth. Han skrev en jättestor teologi som heter Kristliche teologi. Den är massor med delar, den liksom tar 1,5 meter, massa olika band så här. Efter honom så heter alla teologiböcker Introduktion till systematisk teologi, för de är så tjock, han skrev en sån. Men han säger så här om domen: domaren som ställer de ena till vänster och de andra till höger är ju den som för mig har överlämnat sig till domen och tagit all förbannelse från mig. Han är den som dog på korset och uppstod på påskdagen. Han är den sårmärkte domaren. Och det här förändrar ju alltihopa. Det är Jesus vi ska möta. Och som alltid så är det en kärleksinbjudan när Jesus kommer. Och jag tänker att det är så även när, även när vi pratar om domen faktiskt. Han är den som har älskat. Domen står alltså inte i motsats till kärleken. Gud gör allting drivet av sin kärlek. Korset, alltså det börjar ju med döden där i texten. Korset hänger över, korsets skugga vilar också över domen. Och det är människosonen. Och människosonen, det är ju Jesu favorituttryck på sig själv. Han använder det 72 gånger, tror jag det var. Jag tror att jag googlade eller tittade så här, i Bibeln. Hur många det var? Jag tror det är 72 gånger. Men det här är enda gången där det egentligen inte står människosonen, utan här står det utan bestämda artikel, alltså människoson, en människoson. Och då pekar det mer på hans mänsklighet, att han är ju faktiskt den som har älskat oss och han är den som blev människa. Och han har varit som vi och han har prövat som vi, säger Hebreerbrevet. Och han har gjort det, men han har varit utan synd. Så den som dömer är den sårmärkta guden som också är människa, som vet vad det är att vara människa. Han vet vad det är att frestas och han vet vad det är att prövas. Han föll inte, men han vet vad det är. Och det här tror jag får konsekvenser när det gäller vad dom är. Vad är då domen? Och tre punkter. Om vi tar den första. Domen är faktiskt en del i Guds stora upprättelseplan. Domen handlar inte om att Gud vill sätta dit vissa individer, utan den handlar om att han vill ge liv. Han vill ha in människor, han vill ge människor liv. Nyckelordet i den här texten är ju faktiskt ordet liv, som kommer tillbaka gång på gång på gång, där det är sonen har liv och fadern har liv och de ger liv och de ger evigt liv till oss. Så domen är egentligen en del av det där stora upprättelsen av det där livet som var tänkt från början, som var mycket gott. Och nu ges det livet tillbaka. Och det gör ju, om vi ska fortsätta leka lite, det gör ju att den här lilla syndakatalogen här, det är ju fel bok när vi pratar om dom. Det pratas ju aldrig om någon syndakatalog. Snyggt, va? Det pratas ju om livets bok på ett antal ställen, att det är den han läser i, det är den han tittar i. Det är inte dödens bok, det är inte domens bok, det är faktiskt livets bok han läser i. I Uppenbarelseboken 3 så står det så här: den som segrar ska alltså kläs i vita kläder och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok. Han vill alltså skriva in, han har alltså skrivit in våra namn här och han vill inte stryka den. Och jag ska kännas vid hans namn inför min fader och inför alla änglar. Det är livets bok som Gud läser. Det är det som är målet. Ja, men vilka är kvar? Vilka finns med? Ja, men det, och så får vi gå in. Och domen handlar om liv och domen handlar ju faktiskt om Jesus då. Läser man alla texter som handlar om dom, börjar alltid med relationen till Jesus. Man blir frälst, man får evigt liv genom att tro. Det är likadant den där texten, gärningarna där står på slutet. Men det är de som inte har accepterat att ta emot inbjudan och ta emot det som hände på korset. Det finns en dubbel utgång. Det går inte att komma ifrån att den här boken pratar om två vägar. Den är inte universalistisk. Den säger inte att alla kommer till tro. Den gör inte det. Det går inte att komma dit om jag läser den. Men det är inte det som Gud vill. Det Gud vill är inte den ogudaktiges död, säger han i Hesekiel. Jag vill inte komma med dom, säger han. Jag vill komma med liv. Jag kommer med kärlek. Men det går att säga nej. Man får säga nej. Ingen kommer att tvingas in i Guds rike. Men det är som att det är ju lite som när jag var och kom till besiktningen en gång på ombesiktning. Och får godkänt. Och så när jag ska ut ur besiktningshallen och ska starta bilen, så kommer besiktningsmannen och säger: stopp, då har han redan godkänt. Han säger: men stopp, du får inte starta bilen, du är bilen är godkänd. Du får inte köra ut bilen, för det sprutar bensin här. Så jag fick bilen godkänd på besiktningen, men putta ut den. Ungefär så är det ju. Jesus frikänner oss trots bristerna på grund av vad han har gjort. Alltså, så. Och lite så är det ju. Eller om vi ska ta andra bilder. Det är som att komma till doktorn och de har upptäcker någon form av tumör på din njure. Och doktorn ställer diagnosen men säger: ja, jag ska operera, och jag opererar jag donerar min egen njure. Eller ännu mer, om det skulle vara en kvinnlig doktor, så om man har en tumör på livmodern och säger: ja, men jag donerar min egen livmoder så att du kan fortsätta ge liv. Det är den bilden. Det är den läkaren som vill upprättelse, som vill liv, som vill helande. Och då är vi inne på den andra punkten. Att domen då handlar om relationen till Jesus. För det är ju den, eller den har jag ju redan varit inne på. Men det är ju där det börjar. Det kommer alltid att vara det handlar om. Och det går att säga nej. Man får säga nej. Kärleken tvingar ingen. Det här är ju, man kan tycka, ja, men kunde inte Gud löst det på något annat sätt? Men det handlar ju om att man måste välja själv. Och vad ber vi Fader vår till exempel? Jo, vi ber: tillkomme ditt rike och ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Och den äldsta bekännelsen, den som man urkyrkan hade när de döpte, var bara: Jesus är Herre. Och Romarbrevet säger: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då är du räddad. Men det handlar om att välja bort sin egen vilja. Jesus är Herre, ske din vilja. Varför då? Jo, för att vi ska in i ett himmelrike där inget syndafall kan ske igen. Och därför så kan man inte komma in om man inte säger att man vill bli av med sin egen vilja och framförallt med sin egen syndiga natur. För då kan syndafallet ske igen, och då är vi inne i samma galna grej, och vi behöver ju inte betvivla att det finns ondska i den här världen. Det behöver man ju bara lyssna på radio och tv. Den finns ju. Men Gud har en plan där han ska upprätta det här. Han har ju en plan, han har ju en tanke. Och då kan man ju inte, säga: kom in här och fortsätt sabba. Det går inte. Men man kan komma in. Kom in här om du vill att min goda, kärleksfulla vilja ska ske. Och då måste man säga: Jesus är Herre. Inte min vilja, utan din. Och så den tredje punkten, som ju blir ett resultat av det här. Det är ju att domen handlar ju om rening och befrielse. Det handlar om att vissa grejer måste bort för att det goda ska kunna vara där. Vissa saker kan inte vara där. Ondskan i allt vad den står för kan ju inte vara där. Och man behöver inte gå längre än till sig själv. Så ser man ju, om man har någorlunda självkännedom, så vet man ju att det finns en ganska stark egoistisk tendens hos oss alla. Större eller mindre, men den finns där. Och vi fattar en del väldigt dumma beslut och gör en väldigt massa saker som är bara för min skull. Och vi gör en massa andra människor illa ibland. Den finns där och den får gigantiska konsekvenser i vårt värld med enormt lidande. Och den delen måste vi avsäga oss. Den delen måste vi få hjälp att ta bort. Och i den här texten så är det ju faktiskt så att det finns tre steg. Dels så finns det Jesu död där det här börjar. Där synden döms. Där förlåtelse blir möjlig. Där djävulen och döden och synden avväpnar sin makt. Det finns ett då, så att säga. Fast det har inte riktigt hänt. Men döden hänger ju över Jesus. Och så finns det en framtid där det står att ja, men det kommer att ske. Domen finns där framme. Det kommer en situation där man faktiskt ska ställas till svars. Jesus kommer tillbaka. Det finns där saker och ting ska återupprättas fullständigt. Men då ska det också tas bort. Då ska den där syndiga naturen, den där som får mig att göra det jag inte vill, som vi alla kämpar med, då ska den ryckas ifrån oss. Då ska Jesus göra det där. Det kommer att göra ont, men det kommer att vara den största av befrielser. Och Jesus älskar att befria oss. Men det finns också ett nu. För det eviga livet och de här sakerna, det börjar ju redan. Jesus säger, ja, men man har det eviga livet. Det blir ingen dom. Domen har redan fallit på Jesus. Men så livet börjar ju här och nu. Domen är inte bara där. Domen, när vi säger vårt ja till Jesus, så säger vi, ja, men döm mig. Döm min synd, hjälp mig. Frikänn mig på grund av vad du har gjort. Säg att jag är fri. Och det kan vi ju redan veta. Och det tror jag att Jesus älskar att säga till oss varenda dag. Jag tror att han älskar att säga, du är frikänd. Jag har ett bibelord. Nej, jag har ju massor med bibelord som är favorit. Det är det som är mitt problem. När folk frågar, ja, vad är ditt favoritbibelord? Ja, vilket, det är lite olika. Men jag har ett som jag alltid kommer tillbaka till. Som jag alltid har kommit tillbaka till under de här 40 åren. Och det är Romarbrevet 8:1. Det blir ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Och det gäller då, men det gäller här och nu också. Och jag tror att vi borde våga be bönen Gud. Nej, jo, vi kan be Gud. Men vi kan be Jesus, döm mig. Och det betyder, förlåt mig. Frikänn mig. Här och nu så jag verkligen blir fri. Men det betyder också, döm syndens makt och mitt egoistiska kött. Och befria mig så att jag kan göra det goda redan här och nu. Det blir enklare då. För gärningarna kommer ju som ett resultat av tro. Vi kommer att frikännas. Gärningarna är inte det som avgör. Men vi kanske kommer att få se dem passera revy. Och framför allt så handlar det om att om Jesus är Herre och vi har sagt ja till hans vilja för att det inte ska hända skit där, så kan vi ju få säga ja till hans vilja här och att det redan börjar här. Så vågar vi be, döm mig Jesus. Och som sagt, det betyder frikänn och befria mig. Vill vi verkligen det? Det kräver ju lite att vi vågar gå ner på knä. Det kräver ju att vi vågar öppna våra händer och ta emot. Det kräver ju att vi säger hjälp. Men det kräver ju också att vi vet att han som dömer oss är den som är sårmärkt. Ska vi be? Jesus, tack att det är du som är domaren. Det är ingen annan, det är ingen som inte vet vad det är att vara människa. Och det är ingen som inte har varit beredd att gå hela vägen i sin kärlek för att befria oss från all elände, synd, skit. Herre, ge oss mod att våga tro att det räcker. Ge oss mod att våga be bönen, hjälp oss, döm oss fria. Och döm oss och sätt oss fria till att göra det goda i den här världen som behöver förändras. Som behöver godhet istället för hat och våld och egoism. Döm vår egen egoism och sätt ditt rike fritt i våra liv och ut i den här världen. Vi ber i Jesu namn. För din kärleks skull. Du som är sårmärkt för vår skull. Amen. Vi ska ta en avslutning här med tre sånger. Då finns det möjlighet till förbön. Om du vill bikta, kan man ju kalla det, säga någonting, så kan man i förbönen få bara säga att det här vill jag ha förlåtelse för. Om man vill ha det här kämpar jag med, det här vill jag bli befriad ifrån, så kan man gå dit. Man kan gå bara till korset och ställa sig framför Jesus och säga det. Jesus, döm mig. Döm mig fri. Jesus, döm mig och sätt mig fri. Möjligheten finns och ni kanske har fler bönestationer som ni känner till. Så använd dem. Men vi tar tre sånger som vi sjunger och så kan ni röra er lite här. Eller så sitter ni bara kvar i bänken och tar emot Jesu öppna sårmärkta beröring. Varsågoda.